ja samo šera papija, šera
Krist. Trupna. Bitte inte bara pinsamt om andra skulle kunna se alla våra mindre och större synder, både gärningar och tankar, alla mer eller mindre dåliga intentioner, allt slarvigör och så vidare och så vidare. Som ty är det ganska lätt att dölja sådana saker, åtminstone för tillfället. Vi vet ju att dagen kommer där allt kommer, ska komma till ljus. Vi ser vad Herre, på domedagen ska vi se allt. Alla dolda synder, alla tankar, alla gärningar, allt som har hänt. Men då ska det vara för sent för att korrigera våra fel. Nu är det inte möjligt. Och så det skulle det faktiskt inte vara så dumt om det skulle finnas någon som kan se alla våra fel och i förekommande fall korrigera oss så länge det är möjligt. Nu finns det faktiskt någon som gör detta. Det finns någon som ser alla våra gärningar, som hör alla våra ord. Det finns någon som iakttar allt vårt slarv. Någon som blir ledsen när vi begår någon synd. Någon som jämt försöker att korrigera oss genom några inspirationer och ibland även genom några tydliga tecken. Men ni vet, detta är skyddsängeln som varje människa, även de som inte tror, även de som inte är döpta, får av Gud vid födelse, denna trådne följeslagare som är bredvid oss under hela livet. Skyddsängeln, han är där hela tiden, osynligt, och han kommer att vittna för eller mot oss på domedagen. I vanligtvis är skyddsängelns agerande väldigt diskret. Men det finns ju vissa undantag. Ett undantag var den helige Francesca Romana. 1400-talet i Rom, gift. Hon fick den särskilda nåden att se sin skyddsängel. Hon såg honom på riktigt. Det närmare bestämt, den helige Francesca Romana fick tre olika skyddsänglar i rad under tre olika perioder av sitt liv. Men den första skyddsängeln fick hon egentligen inte riktigt se. Men hon fick känna hans närvaro på ett särskilt sätt. Varje gång när Francesca Romana gjorde något fel, varje gång när hon hade någon oaktsam tanke, varje gång när hon var en tankspritt i mässan eller i den heliga bibeln, varje gång när det hände något sådant, fick hon ett rapp av skyddsängeln som hon tydligt kände, och dess verkan sågs även av dem som var närvarande, även hennes biktfare, så många gånger hur Francesca Romana fick och drapp av skyddsängeln. Ja, detta var inte särskilt trevligt för henne. Det var inget annat än en lång rad av förödmjukelse. Men detta hjälpte Francesca Romana mycket att göra framsteg i det andliga livet och att slutligen i ett helgon. I dagens evangelium, då talar vår Herre Jesus Kristus om två personer. en fariseer och en tullindrivare som samtidigt går till templet för att be. Men resultatet av deras bön, det är inte samma. Tullindrivaren lämnar templet och här ser rättfärdigt. Det betyder att han var emot sitt stat när han gick ut. Gud hade bönhört honom. Men farisén, han blev inte rättfärdigt. Han var således inte i nådens tillstånd när han gick därifrån. Och Gud hade uppenbarligen inte bönhört honom. Nu tyvärr fick farisén i dagens evangelium inte samma nåd som den heliga Francesca Romana. Även om man kan gissa att farisens skyddsängel då skulle ha fått många anledningar att ge honom några rapp. Jag kan väl fråga, varför var farisens bön så dåligt? Och varför var tullindrivarens bön så bra? Nu det första felet som vi ser i farisens bön, att han hade en väldigt hög uppfattning om sig själv. Han inbillade sig mycket om sina många antagligen goda gärningar och sin skenbart ytliga fromhet. Säger han, jag fastar 2 gånger i veckan, jag ger 10:e av allt jag får in. Men kära troende, på så sätt får man aldrig be. Vad är man har gjort, eller vad är man tror att man har gjort, man får inte säga, jag har gjort detta, räkna upp och vara stolt, vad har jag gjort? Man måste hellre be som vår Herre Jesus Kristus säger i Lukas 16. Då säger han, på samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag. Vi är odugliga själare, vi har bara gjort vår plikt. Om farisén hade bett på detta sätt, skulle om Francesca Romana hade bett som farisén i dagens evangelium, hon hade med säkerhet fått några avskjutsing. Sedan andra punkten, när vi ser farisén, när han ber, han jämför sig själv med andra. Att jämföra sig själv med frestelse man ofta får, och vanligtvis är det folk som är, vi tror, mindre intelligent, mindre duktiga, då jämför vi oss och ser hur bra vi egentligen är. Men detta, att jämföra sig med någon annan, det är ett säkert tecken på arrogans och stolthet. Säger han, Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den här tullindrivaren. Men det värsta, det som farisén gör här, är att han dömer. Han fördömer de andra. Han fördömer tullindrivaren som han ser. Han ser egentligen också att han slår på sin bröst. Kan man egentligen tänka, kanske har jag om det. Men nej, han fördömer honom utan att känna honom alls. Det säger jag bara här i Matteus 7. Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer, med ska ni dömas. Och med den makt ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Likaså är det förmätet att tro att man skulle vara bättre än någon annan. man hör jo, man har ja inte samma kriterier när vi tittar på oss och tittar på andra. Se vad här är. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i din eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan i ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Nu här, när vi tittar på fariséns bön, där kan vi bara gissa reaktionen. Vad Francesca Romanas skyddsängel hade gjort om hon skulle ha gjort detta. Och sedan titta på bönen, fariséns bön, det är en sak påfarande, nämligen att farisén antagligen tackar Gud. Det låter ju väldigt fromt, men man ser han ber om någonting. Farisén, han ber inte om något, han ber inte om dytte, och framför allt farisén ber inte om förlåtelse för sina synder. Att be om förlåtelse, just detta är det viktigaste vi måste be om. Och just därför börjar också den heliga mässan just med syndabekännelse och med bön om förlåtelse för våra synder. Och just detta, och bara detta, det var det som tullindrivaren bad. Så evangeliet, men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Men tullindrivaren, han blev bara ensam. Han ber bara om förlåtelse för sina synder. Och bara detta räcker för att hans bön blir en bra bön och har den viktigaste verkan som en bön kan få, nämligen att tullindrivaren kommer i nådens tillstånd. Det allra viktigaste, vi kommer i nådens tillstånd och sedan blir frälst. Nu ser jag att runt i dagens evangelium visar tydligt att det faktiskt finns ett fel sätt att be. Det finns en rejäl fara att vår bön, trots alla fina ord vi skulle säga, det finns faran att det inte är bra, att det inte behagar Gud, att det inte bön hörs, och i själva verket blir helt värdelös inför Guds. Vi måste undvika detta. Det var ju anledningen för vad här är, att ge oss den liknelse i dagens evangelium. Nu vill vi att våra böner behagar Guds. Vill vi att våra böner har någon verkan? Vill vi att den heliga mässan vi besöker ger en riktig frukt som vi kan ta med oss även i evigheten? Vill vi att den heliga bikten verkligen ger oss nåd för att vi blir bättre? Vill vi att vår skyddsängel blir glad istället av för lust för att ge oss operar upp? Vill vi att han, vår skyddsängel, kommer att försvara oss på domedagen istället av anklaga oss? Då får vi inte göra som farisén, utan som tullindrivaren. Vi måste be i allt ödmjukhet, medvetna om våra synder, inte vara fåfänga på grund av påstådda goda gärningar. Vi får inte jämföra oss med andra. Och framförallt, vi måste be om förlåtelse för våra synder.